Välkomna till Brödernas Premier League-podd. Jag är värd, heter Fredrik, och med mig har jag Mattias. Hej och välkommen.
Tackar, tackar.
Nu är vi lite sent på bollen den här veckan att spela in eftersom vi ville invänta Tottenham mot United. Eller United mot Tottenham. Och det var lite sent att spela in igår vid midnatt ungefär. Så det blev idag istället. Och så kommer det här ut på onsdag morgon, troligen. Och då blir det ju oundvikligen så att det blir mycket United vi pratar om, för allt annat känns så långt bort i tiden. Men vi börjar med det som var närmast då, med United. Och vad säger du? Är Mourinhos storhetstid över?
Storhetstid? Jag menar, det är ju, framgångarna ligger ju, eller ligger ju en del år bak i tiden.
Europa League var väl 2 år sedan?
Ja. Det är 2 år sedan. Han vann Europa League där, men det var ett ganska svagt år i Europa League.
De fick ju en betydligt enklare resa än Liverpool året före.
Absolut, det var ju inte direkt några konkurrenter egentligen. Sen har han ju blivit 2 i ligan, men det första året var ju 6a. Det var året han vann Europa League. Då vann han ju också i ligacupen i och för sig, men var 6a i ligan. Och han var ju 2a i fjol, liksom. Det är ju, det är inte fyskan, men det är som att Mourinho står och stampar med sin fotboll som vann honom titlar för, ja, vad är det nu? Det är ju över 10 år sedan han var som hetast, tycker jag. Men fotbollen har utvecklats sedan dess. Så idag vinner, tack och lov, den offensiva fotbollen ganska ofta i långa serier. I kortare turneringar så är ju fortfarande defensiv fotboll nyckel, eller framgångsrik.
Ja, men det är ju som vi pratar om landslagsfotboll. Det är enklare att sätta en defensiv än vad det är att sätta ett anfallsspel. Så det är därför det blev så defensivt i VM. Det lönade sig att spela defensivt.
Ja, men den offensiva fotbollen vinner oftast i en längre serie.
Ja, som det är just nu. Det går ju trender det där.
Absolut.
Eller i cykler snarare.
Ja, men jag hoppas inte att den defensiva fotbollen kommer tillbaka. Men det
lär den väl göra någonstans.
De unga tränarna är ju väldigt offensiva. Jag vet inte vem som är yngst. Jag menar, Diego Simeone är väl inte jättegammal, men han är väl den, i sådana fall, den som förespråkar defensiv fotboll.
Ja, men jag håller med dig. Det är roligare med tränare som liksom fokuserar på vad laget ska göra när man har bollen, istället för att fokusera på att destruera motståndarens spelidé och sen kontra in ett eller två mål.
Man måste ju naturligtvis ta motståndarens kvaliteter i beaktning, men man kan inte bara liksom gå in för att förstöra för motståndarna. Och utan, för jag tycker inte heller att Pep Guardiola är 100%. Jag tycker ju, målas ju upp som någon fotbollsgud, liksom, tränargud, men han tar ju aldrig hänsyn till motståndare.
Tror du inte det?
Vincent, men det gör han inte, för då hade inte Liverpool haft så lätt för City. Eller så lätt och lätt, men hade City varit lite smartare, så hade ju de vunnit mot Liverpool i fjol i alla fall i Champions League. Men ja.
Ja, vi ska inte fastna på det, utan vi kikar på United mot Tottenham. Och man får ju lov att säga att spelmässigt så var nog det här Uniteds bästa match för säsongen. För de går ju in med rejäl kämpaglöd och styr ju i början i varje fall.
Ja, det var ju väldigt ovant. Jag visste inte riktigt vad jag skulle tro när jag liksom, innan matchen skulle börja, liksom, jag tänkte liksom att United parkerar väl bussen och kanske får en 1-0-seger. Det är så, Tottenham brukar ju gå på pumpen mot United. Så att det var väl det jag trodde att jag skulle få se, liksom. Istället så ser jag att United som står ganska högt, liksom, och sätter väldigt hög press på Tottenham. Och får ju faktiskt bra betalt för det. Jag tycker Tottenham är ganska dåliga i första halvlek. Och jag vet inte riktigt hur United inte kan leda efter första halvlek. Det är Lukakos läge. Fast det är inte så jättelätt för honom i det läget. Det är inte som att han... Jag tror inte man sätter den där 10x10. Det är med fel fot och det är inte en jättebra vinkel han har heller.
Nej, men...
Om vi tänker på att Lukaku är väldigt vänsterfotad, så... Ja... Jag tror att han sätter hälften av lägena. Eller jo, det kanske han gör, men...
Den där bakåtpassningen av Danny Rose lämnar ju lite önska också.
Ja, då skrev du till mig att Danny Rose i United nästa år.
Ja, jag skrev det på skoj.
Danny Rose såg faktiskt väldigt svag ut hela matchen liksom. Det var där det var farligt hela tiden. Danny Rose har gått från ja, en av Europas kanske bästa ytterbackar till att just nu liksom vara överflödig i Tottenham. Jag vet inte, han är ju på väg bort i alla fall. Så vi ser vad som händer innan fönstret stänger på riktigt i alla ligor. Det har snackat PSG, det har snackat lite om Bundesliga och sådär. Men ja, det känns verkligen som att och det började med att Rose ville därifrån efter en jättesäsong i Tottenham.
Ja, att han var lite för öppen och ärlig i intervju och sen så skadade han sig och sen har
Sen
väl...
vart han ju skadad, drog han på sig en ganska allvarlig skada och den har ju inte hjälpt heller. Och just nu så ser han ut som en ganska så medioker ytterback.
Jag tror Pellegrini behandlar spelare som har varit öppna med att de har lust att flytta. Jag tror han behandlar dem ganska styvmoderligt. Att det är liksom, då prioriterar han hellre andra spelare i den mån han
Och det är
kan.
väl egentligen helt rätt.
Ja,
Det
absolut.
kan jag tycka. Alltså, vill man inte ha, alltså, vill en spelare bort från klubben? Ja visst, jag kan absolut sälja det. Jag vill inte ha en spelare som vill vara kvar, som inte vill vara kvar i truppen liksom. Men samtidigt så måste vi få pengar för dig. Men du kommer fan inte få spela någonting.
Nej, och det är väl,
Jag menar,
det kan väl ha bidragit till att han har hamnat efter i hackordningen. Det och skadan och att Davis har klivit fram lite grann och så. Men också Alderweireld då, att nu var han riktigt bra igår då, men också att han kanske spelar Davinson Sanchez när han känner att de är ganska jämna istället då.
Ja,
Det
fast
vet
nu
jag inte
verkar ju
riktigt.
Alderweireld, för han spelade typ ingenting i fjol, Alderweireld. Han var väl typ skadad större delen av säsongen. Och sen var han petad och jag vet inte riktigt vad det är med Alderweireld. De har väl, det är väl ett år på kontraktet, men de har väl rätt att förlänga det med ett år.
Ja, men då blir det en utköpsklausul på 25
På
miljoner
25
pund och
miljoner
sånt.
pund. Ja, killen är 30 plus va? Eller
Ja, jag tror han fyllde,
20-30.
ja, där i krokarna.
Och lite skadebenägen. Ja, klart jag hellre förlänger med ett år och får den där 25 miljoners klausulen istället för att låta dem gå gratis liksom.
Ja, vad heter det? På tal om vänsterbackar så såg ju Så tror jag Luke Shaw var den enda som kom undan med ett ganska bra betyg från den här matchen i Uniteds trupp. Han har fått en liten revival, trots allt. Det är väl kul kan jag tycka med tanke på den skit han har genomlidit i sin United-karriär. Lucas Moura, 2 mål igår.
Ja, han var ju faktiskt helt fantastisk i matchen. Alltså kändes farligt varje gång han fick bollen. Man har ju mest bara hört om Lucas Moura i hans karriär liksom. Jag har aldrig sett honom egentligen jättemycket. Han har spelat i PSG. Han gick till PSG från Brasilien. Och franska ligan får man ju inte se speciellt mycket av. PSG var han ju, spelade han ju knappt.
Inte på senare säsonger i varje fall.
Nej. Och sen kändes det som ett ganska smart. Jag vet inte om man hade så mycket alternativ i och för sig.
Han var ju ute och flörtade hejvilt med typ United
Ja,
i
det
fjol.
snackades just när han skulle lämna Brasilien så snackades det väldigt mycket om United. Men
Men jag kommer ihåg någon silly-rapportering om det var förra året tror jag, att PSG och Lucas själv hade väldigt olika bild av vart han skulle härnäst. Att Lucas då var sugen på United som inte var jättesugna på honom och däremot så hade de fått ett bud av typ Bordeaux eller någonting och dit ville Lucas inte flytta. Han hade en självbild som inte riktigt
Just det,
passade
det var
med.
ja, nej, det var ju så det var ja. Då ville han hellre vara kvar.
Då blev det någon form av mellanting och hamna i Tottenham som behöver som inte har den spelartypen så mycket. Speedig winger så.
Det var ju sån då.
Men i och med att han är borta just nu då så och att de överhuvudtaget får in lite mer speed, det är väl välkommet. På tal om sånt då så kan jag väl nämna för alla tittare som undrar och jag vet ju att ni undrar hur det går för honom där borta i Asian Games. Hans Sydkorea har tagit sig fram till semifinal där de möter Vietnam imorgon från det att vi spelar in podden. Och sen så väntar, om de går till final, Förenade Arabemiraten eller Japan. Och vinner de den turneringen, då gissar jag att hans karriär är räddad. Annars fall så blir det spännande.
Ja, det blir ytterspännande. Jag tror ju inte någonstans ändå att han kommer att tvingas göra det där.
Nej, jag tror inte
Jag
han kommer att
tror att
göra det,
han
men det blir
kan.
väldigt
Jag tror
intressant
att
att se hur motiveringen blir. Om Sydkorea då säger att ja, men du gjorde det så bra i VM och så, att du får en dispens. Eller om han kommer vägra, strejka sig till en dispens. Vad ska de göra? Han är i England liksom.
Men man blir ändå så här lite förvånad, för jag menar, ja nu pratar vi om Tottenham United-matchen här, men just det där, Key är väl sydkorean och han spelar inte Asian Games. Och han har väl inte gjort den där militärgrejen? Eller?
Det är en bra fråga.
Så vad har han gjort i sin karriär för att slippa undan det där? Eller så kanske han gjorde det, jag vet inte när man kan blir inkallad å andra sidan. Eller man kan nog bli inkallad väldigt tidigt, men jag vet inte vad det är för regler de har. Det är väl någon gång under åren 20 till 30 kanske, vad vet jag.
Ja, jag tror att man
Man kan
ska.
styra det där, man kan styra det där lite själv tror jag, men man måste in och göra de där 2 åren. Jag vet inte om Key, för Key har ju varit i Premier League, känns som hur länge som helst. Gjorde han då bort det där i väldigt ung ålder eller?
Det är
Nu är
frågan. Jag
nu är
sitter
han
och.
nu. För nu är väl Key närmare 30 i alla fall, men ja, jag vet inte alls. Men som sagt, jag tror Son utan tvekan kommer att slippa göra det där oavsett hur det går för Sydkorea i Asian Games.
Där. Key var med i bronsmedaljen i London-OS.
Och det räckte liksom.
Ja, han fick göra 4 veckors militärtjänstgöring, men inte 2 år i varje fall.
Och då gjordes de där 4 veckorna under en semester, eller ja, det är också, men han, ja precis. Frågan är då om Son kan få, fast det är ändå 4 veckor, det är en månad han skulle vara borta och göra någon militärtjänstgöring liksom.
Men det är
Hur
så.
laddade han för att göra en Premier League-säsong efter det? Liksom? Jag vet inte hur hård den, känns som att en sydkoreansk militärtjänstgöring är ganska hård.
Oavsett, han har nu det här med Asian Games på sig och sen The Asian Cup i januari. Och om det inte löser sig där, det vill säga att någon form av prestation som Sydkorea bedömer okej, okay, då ska alltså Son in i det militära i 2 års tid. Någon gång före han fyller 28 tror jag. Och det är väl ganska, det är väl inte så länge kvar. Så, ja, vi får se. Matchen som helhet då. Det har ju kommit handla väldigt mycket om Uniteds fiasko, inte så mycket om Tottenhams triumf då. Vad tycker du är den rätta, vad är det rätta narrativet här? Är det Uniteds fiasko eller?
United ett fiasko menar du?
Nej, alltså matchen som sådant, att förlora med 3-0 på hemmaplan.
Alltså siffrorna är ju ett fiasko. Naturligtvis. Spelmässigt så tycker jag väl inte. Första halvlek är United bättre. Det går inte att säga någonting annat. Jag tycker United får bra betalt för sin höga press och skapar ju utöver Lukakos läge så har de ju några fler lägen också. Just nu kan jag inte riktigt komma på några direkta, men de hade ju utan tvekan. Lingard hade något läge tror jag. Så att United borde ju ha lett i halvtid, alltså, det slog mig liksom alltså hur mycket misstag det var i den här matchen. Det var några tillbakapassningar, det var liksom några felpassningar, det var missförstånd. Eller Pogba, han slår ut en passning till reklamskylten liksom. Och visst, Valencia eller vem det nu är ska ju förstå att han kommer att slå den passningen och ta löpningen där innan. Men ja, nej, så att, men United tycker jag är bättre i första. Borde ha fått betalt för den. Sen kommer ju 1-0 i andra väldigt tidigt och det ändrar ju matchbilden helt och hållet. 2-0 kommer typ i nästa anfall.
Ja, United har väl en bra chans just före som Lloris gör en bra räddning på. Och sen så.
Ja, det är väl, jag vet inte om det är det Lukakos läge.
Nej, det var en bra chans där i varje fall
Okej,
som.
ja, sen gör Lukas 2-0 och efter det får ju Mourinho panik, jag vet inte. Han gör liksom 3 byten där på en gång. Han
Måste ta ut Phil Jones.
byter in Sanchez mot Vem är det som går ut? Är det Lingard som går ut? Ja, det kanske är. Och sen är det liksom Goffid John Sander i och för sig. Lindelöf kommer in och så kommer Fälla in igen.
Plan B.
Martial och Rashford sitter kvar på bänken liksom. Ja, men vi skickar in Fälla in liksom. Så att, men nej, United kommer ju inte närmare ett mål efter det. Medan matchen är avgjord. 3-0 kommer. Väldigt fint också Lukas där 3-0 målet. Så att, ja, jag vet inte, matchen 3-0 speglar ju inte matchbilden.
Nej.
Det säger väl dock lite grann om när 1-0 kom liksom. Det är ett lag som har motgång och har dåligt självförtroende och så, då, en olycka kommer sällan ensam liksom. Då kommer liksom 2-0 på en gång och sen,
som de säger i England, when it rains it pours.
Ja, lite så.
Vad hette det, som du säger då, matchen var ganska jämn och det kändes som att den stod och vägde. Och när första målet så kommer så blir det jobbigt för United. Jag tänker på Paul Pogba. Alltså han verkar, ju mer han behövs, ju mer man liksom litar till att han ska kunna göra någonting bra, desto mer börjar han kladda boll och sänka tempot och spela alldeles för svårt istället för att liksom, jag vet inte, ta tag i det, styra upp det, säga kom igen nu grabbar och liksom visa, lead by example. Han verkar vara en kille som man egentligen inte vill ha med sig när man kämpar för en uppförsbacke.
Ja, men det är ju glamour-lirare det där.
Glamour-lirare.
Ja, men det där är ingen att hålla i handen när det går tungt liksom.
Ja, precis. Nej, men ju
inte.
När man ska upp för en tuff uppförsbacke så nej, då vill han inte riktigt. Då gör han det för svårt.
Alltså grejen är den att jag är inte jätteförtjust i Pogba. Alltså. Jag kan inte se att liksom den här mannen är tänkt att dominera fotbollen i ett decennium framöver. Liksom. Jag kan inte se det. Liksom. Killen är... Jag vet. Och framförallt, vad är hans rätta position? Ska han spela... Ska han... Alltså, United spelar ju någon form av... Jag vet inte ens vad han spelar i United. Men i fjol spelade han typ sittande mitt, eller defensiv mittfältare med Matic typ. Mm. Det var uppenbarligen inte rätt position för honom. Då kommer han inte med i offensiven. I år har han spelat lite högre upp i banan i alla fall. Men fortfarande, är det en Coutinho det här? Är det en Hazard det här? Nej, det är det ju inte. Det är ingen tia. Utan han är ju en box-till-box mittfältare kanske. Han är löpstark. Han är stark med boll liksom. Men det är ju ingen du ser kommer att liksom dribbla två gubbar och slå fram en avgörande passning eller... Nej. Så att jag är svårt att placera honom riktigt. Var ska Pogba spela? Han är ordinarie i Frankrike som vinner VM-guld, men var han tongivande? Det tycker jag nog inte att han var. Jag tycker det fanns många spelare i Frankrike som var bättre än honom. Han gör mål i finalen förvisso, men det, ja. Nej, jag kan inte riktigt förstå hypen kring Pogba som spelare. Det kan jag inte göra riktigt, nej.
Till något annat, tycker du att det var straff för Lucas Moura när Phil Jones kommer i sidan
alltså,
lite bakom?
Jag tycker att det är straff.
Ja.
Jag tycker att han kommer lite för mycket bakifrån. Sen kan man ju diskutera, situationen börjar ju lite utanför straffområdet, men den där knuffen, solklarknuff tycker jag. Och sen...
Det är ju, innan du fortsätter så vill jag bara säga att reglerna har uppdaterats där. Att om du påbörjar en foul utanför straffområdet och fortsätter den in i straffområdet så är det straff. Det är inte frispark längre. De ändrade
jo,
det för ett år sedan.
I det där läget förstår jag att det hade blivit en straff.
Ja.
För det var så solklart att den där sista grejen kom i straffområdet och han hade ju bra balans där inne. Men, ja, nej. För mig kändes det solklart, men tydligen inte.
Jag förstod domarens bedömning, men jag förstår också de som skriker på att det skulle kunna vara en straff. För jag tycker att det är axel mot axel, även fast Phil Jones inte har någon chans att vinna bollen, så kan jag känna att tacklingen som sådan för det mesta okej. Okay. Liksom, vart är det han rör sin motspelare? Ja, men det är axel mot axel. Han fäller honom inte, han sparkar inte på honom. Liksom, nej, så jag tyckte att det... Men jag hade nog bedömt det som domaren. Men det är lätt att fega där som domare också. Döma frispark för en sån sak på mitt plan, men låta det gå i straffområdet. Så, ja.
Vad summerar den matchen? 3-0, men ändå ett steg framåt kanske för United. Det kommer ju lättare matcher än Tottenham. Men hur tar sig United framåt liksom, med Mourinho vid rodret, och vad ska man
Ja.
göra liksom?
Mourinhos presskonferens blev ju väldigt omtalad. När jag slog igång Twitter i morse så tror jag, det är första gången jag sett det, men de sex eller sju första inläggen handlade om exakt samma sak. Och det var ett klipp från Mourinhos presskonferens där han skäller ut någon journalist över att de ska visa respekt. Och han har tre titlar, Premier League-titlar, medan resten av övriga 19 managers har två Premier League-titlar. Så han är fortfarande liksom the man. Och sen går han och pratar om respekt. Jag förstod inte alls sammanhanget varför han blev, eller varför han sa så. Jag förstår varför han gjorde det eftersom han förmodligen var sur. Men liksom, ja, nej. Det känns som en man som inte är riktigt i balans. Och det känns som att Burnley nu på söndag, jag är inte helt hundra att han sitter kvar på bänken då. Att han kanske har fått tvingats på den där semestern. Men om det
Fast
blir.
får han kicken så får han liksom kicken senast imorgon liksom. Utan
Ja, jo.
jag tror att han sitter över Burnley-matchen. Nu har han väl lite tur här. Han möter ett Burnley som är helt hopplöst. Helt hopplöst. Jag menar, i fjol kunde de ju knappt göra mål på dem, än skapa chanser på dem, för de var så extremt tajta och låga i sitt försvarsspel. I år ju släpper de in 3 mål i ma varje match liksom. Ja, är United, visar United någon vilja att vinna den matchen så borde man vinna den matchen, men det är mycket man borde här i livet. Så att,
Det är inte helt lätt
spännande
att
blir det
vinna
i
på
alla fall.
beställning på Turf Moor då.
Nej, det blir väldigt spännande att se. Släpper United in ett 0-1 mål liksom, då, ja, jag vet inte, jag har svårt att lida med Mourinho. Jag avfyr mannen från tån till hårstråna liksom. Men det är allt. Jag vet inte, jag är väl en så snäll människa, alltså. Jag tycker det nästan är lite jobbigt ändå, och tycker väl att känner väl mer. Det är inte kul alltså. Det är inte kul. Man har ju själv varit Liverpool-supporter i alla år, och det är inte kul när det går åt helsike liksom. Men ja, United har lite grann av sig själva att skylla liksom, när man anställer Mourinho. Det är ju inte en tränare som tar en klubb framåt, utan det är ju snarare en man du tar in för att du vill ha framgång idag. Liksom. Du vill inte ha framgång imorgon, utan du ska ha det idag. Liksom. Och då, ja, och du vann ju Europa League, och du vann ligacupen, och du blev tvåa i ligan ett år, men sen går det åt fanders liksom.
Ja, vad var det jag tänkte på? Ja, vi får väl se om han, som sagt, om han sitter kvar nu. För det känns ju som att United vill stoppa blödningen snabbt och att de skickar in Carrick som caretaker eller någonting. Eller om de
Nej, det
kan.
där caretakers, det får vi sluta med. Alltså, det känns inte riktigt schysst. Alltså. Inte i en storklubb som United i alla fall. Även om jag gillar Carrick så får vi
Jo, men om
det
United
vara.
nu ska ta rätt beslut, alltså rätt tränare, om de vill ha in sin Pochettino eller
Då
Klopp
kan jag
eller.
lika gärna tycka, alltså den här säsongen blir så svår att rädda ändå. Pochettino kommer inte vilja lämna Tottenham för United.
Nej,
Alltså,
jag sa att de vill ha in sin.
jag skulle bli så förbenad om Pochettino lämnade Tottenham för United, alltså, så det finns inte. Så att det får ju inte hända. Men en Zidane lär väl komma in säkert, det lär ju bli så. United lär ju inte gå med på att bygga upp ett nytt lag liksom, utan de ska helst vinna Premier League i år. Om inte i år så nästa år liksom. Och det är väl det felet jag tycker de gör. Jag tycker de ska inse att de har halkat efter och de behöver göra nya grejer.
Kan
Sen
det
är
vara
det
så?
svårt att se. Sen är det svårt att säga. Vill de ha en brittisk manager? Eddie Howe? Ge han chansen. Vad har han gjort för fel i sin tränarkarriär liksom? Sen måste du ge dem tid. Du kan ju inte, som jag säger, men tror inte United gärna har tid på sig. Så att, det blir säkert Zidane om Mourinho går.
Ja, det känns ju som att han är den med star quality som är ledig, som skulle
Ja.
kunna vara någonting. Men vi får se. Jag tror att för de som vill ha ut Mourinho så var det nog ganska positivt egentligen att de åkte på pumpen nu. Och att de åkte på pumpen rejält, att det inte var en tight 1-0-seger utan att det blev väldigt smickrande siffror för Tottenham. För det är på något sätt, en 3-0-förlust är ju liksom värre än 1-0 i baken. Så ja, vi får se om han sitter kvar när landslagsuppehållet drar igång. I övrigt så lyckades Wolverhampton knäcka koden mot Manchester City och ta med sig en poäng efter att Willy Boly boxat in den. Och sen så blev City bestulna på en straff mot slutet.
Ja, exakt. Både
Så,
på faktiskt.
vad sa du?
Eller på slutet, utan det var väl inte slutet. Jag tyckte att City blev bestulna på en straff i matchen. David Silva gick omkull i straffområdet, men det var lite tidigare.
Okej.
Men City, Aguero försökte ju filma till sig en del straffar i den här matchen utan att få gulkort för det. Men ja, det är skillnad på spelare och spelare.
Ja. På tal om Boly förresten så fanns det faktiskt en argumentation för att det inte är, alltså det är solklar hand ser man på reprisen, det ser man inte direkt
Grejen
då.
är ju den att det är ju inte, som jag skrev till dig, det är inte Guds hand. Han gör det inte med vilja det där.
Nej.
Utan han försöker verkligen nicka in bollen, sen har han bara handen där under till. Så när han missar bollen vid huvudet. Den där situationen är ganska rolig i och för sig. För att det är en Wolverhampton-spelare som är helt fri, ska nicka, missar bollen. Och så Boly missar också bollen liksom. Jag förstår inte hur de lyckas. Men, och så tar den på handen där och in. Det är ju solklart. Borde ju vara solklart bortom, för den där går ju inte in annars liksom, utan det är ju handen som gör att den går in.
Om man
Och
läser
den är ju
handsregeln
ja,
bokstavligt
men
så,
den spelar ju en betydande roll i att det blir ett mål, Fredrik.
jo, får jag avsluta min mening?
Ja.
Jag säger bara att det finns stöd för tolkningen att det inte är 100% mycket hands. Däremot så känns det ju så otroligt fel att man ska få göra mål med handen. Det är ju någonting som de flesta som gillar fotboll
Vad
inte.
säger regeln då?
Det är fem punkter som är meningar som är långa som jag inte tänker ta här. Men vi kan tipsa regelintresserade lyssnare om att slå upp sidan 77 i spelregler för fotboll.
Men vi kan ungefär säga så här att om det inte syns att det är tydligt medvetet, då är inte hansen speciell. Då är det inte hans alla gånger, eller
Du
vadå?
vill höra regeln alltså. Okej.
Nej.
Följande
Men
ska övervägas för att bedöma hands.
jag tar det som du säger, att det står i regeln att man kan tolka det där lite. Det är lite svårtolkat som alla andra regler i den där regelboken.
Jag säger bara att, jag säger inte att det absolut inte är hans, utan jag säger bara att det kan finnas stöd för tolkningen att det där är ett godkänt mål.
Ja,
Om
absolut.
man, om man läser regelboken till punkt och pricka, och det ska ju domare göra.
Och grejen var ju, när det väl hände, det var ju som att det kändes ju klockrent, det här är mål liksom. För det var inga klagomål från City-spelare liksom. Det var kanske någon som höjde flagga, eller Ederson, för att det var offside där någonstans. Men det var liksom aldrig något klagomål på att det var hans.
Nej.
Det var ju först på reprisen man såg att det var hans, och så tänkte man att oj, det där borde ju ha dömts bort. Och det borde ju egentligen en linjeman kanske ha sett. Jag vet inte var domaren stod där, men linjemannen borde ju ha sett det där.
Jag tycker det var svårt det också.
Ja, men och ja, tycker väl att Wolverhampton till slut, jag vet inte om jag, Wolverhampton gör det bra, men City borde ju vunnit den här matchen, sett till chanser och sett till spelövertag och sett till allt möjligt. Men det är kul när en frisk nykomling kan ta poäng av överlägsna favoriterna. Så att det kommer nog inte bli lika lätt för City den här säsongen. Det kommer det inte att bli.
Också tar vi med oss Rui Patricios fantastiska räddning på Raheem Sterlings långskott.
Ja, den är helt makalös.
Riktig TV-räddning.
Ja, TV-räddning är det ju inte. Eller
Inte?
ja, TV-räddning är ju en sån där när man inte behöver göra räddningen, så
Ah, du
springer
menar
man och
så.
gör. Ja, men det här är, ja, den här ligger liksom som ett streck i krysset där och lyckas få bollen i kryssribban typ och ut. Så att,
Jag
ja.
menade TV-räddningen att det såg väldigt bra ut, men jag förstår att det finns ju den andra tolkningen också, att man gör det snyggare än vad det behöver vara.
Ja.
Det här tycker jag, inte han gjorde det, utan det var bara en fenomenal räddning, verkligen. Fel hand också tror jag, om jag minns rätt. Man vill ju gärna gå upp med...
Det är där målvakterna, det ser man målvakterna göra nu, de tar ju inte den armen som känns mest naturligt att rädda dem med, utan de tar ju den andra armen, för den når de längre med.
Mm, precis, de når högre med den.
Ja, den når högre med den, precis.
Mm.
Och det är precis, för att annars...
Det är svårare.
Ja.
Mm.
Du tar ju liksom den övre armen, du tar ju inte den undre armen.
Precis, man vill ju oftast ta den hand som man liksom, slänger man sig åt vänster så vill man ta med vänster och så tvärtom då. Men ja, det var snyggt. Intressant för toppstriden att City tappar poäng. Får väl se om det har någon betydelse i slutändan, men det är ju ändå lite kul att det händer saker. Så att inte City går som tåget då. Vi får se. Jag har ju fortfarande min teori om att City kommer få det lite tyngre i år, även om de fortfarande kommer vara ligans bästa lag förmodligen. Så får vi se om det speglar sig i tabellen också, eller om kanske Liverpool eller kanske Tottenham kanske klarar av att utmana lite grann. Kanske Chelsea, vem vet. På tal om konkurrenter då, jag nämnde inte Arsenal, och det gjorde jag väl med rätta med tanke på deras match mot West Ham, som jag har förstått såg ut var två defensivt väldigt svaga lag. Du
ja.
Såg ju matchen.
Ja, hör jag. Det var liksom svängdörrar i båda försvaren. Det kändes ju farligt varje gång. Jag vet inte, Arsenal har ju kvar sin väldigt offensiva spelidé. Och det gör de ju egentligen med all rätta, för att det är ju offensiv planhalva som de har kvalitet hos spelarna. På egen planhalva har de ju inga försvarare i det där laget. Men direkt de tappade bollen där så kom West Ham springandes mot liksom två backar. Borde ha kunnat utnyttja det där betydligt bättre. Gör 1-0. Jag kan inte tycka att det är så orättvist att West Ham gör 1-0. Sen har väl West Ham något tilläge till att göra 2-0 också, tror jag, innan Arsenal kvitterar. Och det är väl med lite, jag vet inte, 1-1 målet.
Ja, 1-1 målet då, det var så löjligt. Jag minns inte vem som la fram bollen till Bejerin, men man ser liksom att Bejerin kommer löpandes på utsidan av boxen. Och så totalt haveri i försvaret, för mittbacken eller backen och den som ska, de så här, en av dem ska plocka upp den där löpningen som Bejerin gör, för den är jättetydlig. Men båda tror att den andra ska göra, och det slutar med att Bejerin får oceaner av yta där ute på kanten och slå in ett knallhårt lågt inlägg som till slut landar hos Monreal, och så blir det 1-1. Och försvarsspelet är ju helt horribelt, för även om det kan vara lite missförstånd, det kan vara lite otydligt vem som plockar upp, så måste de ju vara tajtare och snabbare och ta det beslutet. Det såg ut att vara pojklagsfotboll i West Hams försvar.
Ja, och det här var väl första matchen som jag tycker att Guendouzi, som sett ganska spännande ut i de två första matcherna, så tyckte jag han såg ganska valp ut i den här matchen. Han blev med all rätta utbytt ganska tidigt i andra halvlek mot Torreira. Och det blir mycket bättre efter det för Arsenal.
Men vad, undrar vad grejen är med Torreira då, liksom, om han är sliten eller inte riktigt i matchform, för jag menar han...
Grejen är nog att han har varit hjältad, mer eller mindre, för de... Jag vet inte, det känns jättemärkligt. Torreira kändes som den mest givna spelaren, men på det där mittfältet för Arsenal. Men ja, Xhaka verkar vara allas favorit. Han gör inte ett rätt på planen. Men visst, Xhaka blir faktiskt lite bättre när Torreira kommer in. Han har någon spelare som kan städa upp efter honom om han tappar bollen eller gör sådana där grejer. Så att, han får väl lite mer självförtroende och slipper ju vara den här... Så, för Xhaka ska ju vara den som vinner bollarna, och det, sånt spelare är ju inte han. Så att, Torreira måste vara på planen, tycker jag, på det där mittfältet om det ska finnas någon. Ja, jag vet inte.
Det blir 3-1 till sist. West Hams försvar havererar på slutet igen, och man lämnar två spelare helt rena, typ 2 meter framför Fabianski. Och då är det ju svårt som målvakt. Welbeck blir den som får sätta dit den. Såg hur jag var tvungen att kolla på reprisen av det målet ett par gånger för att se hur West Hams försvar föll ihop, för de var ganska många mot liksom 3-4 Arsenal-spelare ett tag, och så helt plötsligt så var de inte det längre. Det var en försvarare på tre tre Arsenalspelare. Så nej, det var, nu var det ju på övertid och West Ham behövde ju gå för en kvittering. Så, men det var ändå, ja, Pellegrini har en del att jobba med. West Ham ser katastrofala ut just nu faktiskt.
Ja, men det gör man ju. Det, och det känns lite så där jobbigt när man gillar Pellegrini.
Mm.
Men han, han är ju en ganska offensiv tränare och han har ju värvat väldigt offensivt. Så det känns som jag sa, det är lite felbalanserat det där. Jag vet inte, de har ju, i den här matchen hade de KT på planen. Eller hade de det? Nu blir det, det är lite sent på kvällen här, men de hade ju, Mark Noble var ju skadad. Så han spelade ju inte. Och då undrar jag om KT spelade. Nej, Carlos Sanchez spelade. Nyförvärvet.
Mm.
Colombianen spelade ju naturligtvis. Men defensivt ser det så där ut för West Ham, absolut. De har ju inget riktigt defensivt mittfält. Jack Wilshere är ju ingen defensiv fotbollsspelare.
KT är ju numera i Palace för övrigt.
Ja, så var det kanske till och med. Men de har värvat någon... Det då kanske jag helt ute och cyklar. Nej, men Jack Wilshere är ingen defensiv spelare, men han har ju en ganska defensiv utgångsposition. Men han är ju ganska bedrövlig utan boll. Utan de måste ju... Ja, West Ham har problem. Det kan vi lugnt säga. Och fortsätter det så här så kommer de ju vara där i botten hela säsongen.
2-9 på tre matcher och tre raka förluster. Nu har de ju visserligen mött då Liverpool och Arsenal borta, vilket knappast hjälper ett lag som kanske har lite skakig defensiv. Men ja, vi får se. De möter Wolverhampton hemma till helgen. Kanske kan ta sin första poäng i varje fall. Vi får se. Vi hoppar vidare till Liverpool som avpoliterade Brighton där på lördagskvällen. Du var inte nöjd?
Nej, det var en fruktansvärd insats från Liverpool. Men tack och lov så vinner de ju. Och det är väl ett styrka i sig. En sån där fotbollsmatch har ju Liverpool inte vunnit på hur många år som helst. Där man varit helt under isen och ändå vunnit. Så att, nej, det känns som att Liverpool har fått väldigt mycket beröm. Och jag vet inte om det har stigit laget åt huvudet riktigt, men... Palace-match, alltså West Ham 4-0 där i premiären. Eller var det 4-0? 3-0? 4-0 i premiären. 4-0 i premiären, och det var ju liksom mer att West Ham var helt urusla snarare än att Liverpool var jättebra, tycker jag då.
Mm.
Palace-matchen, den gillade jag, för att okej, det var inte offensivt fantastiskt, men det kändes hela tiden väldigt bra liksom. Det här kommer ju, Liverpool kommer inte släppa in en kvittering liksom, och det var en känsla jag inte heller var speciellt van vid att ha när det gäller Liverpool. Men den här matchen mot Brighton var ju fullständig katastrof. Jag menar, Brighton förtjänade nästan poäng tycker jag. Alisson gör någon räddning.
Alisson gör någon chip där.
Ja, Alisson gör någon chip också. Varför han nu gör det känns inte alls bra. Men han gör någon räddning där i slutet. Och sen missar väl Brightons fransman där ett helt öppet läge i en del av andra halvlek som jag tycker han borde kunna få på mål åtminstone. Liverpool skapar väl, ja, Liverpool har väl lite avslut så där, men jag kan inte påstå att jag tycker att Liverpool, Salah har några två lägen i andra halvlek med sin vänster fot som han skickar upp utanför arenan typ med, ja, nej. Så att tack och lov, tre poäng, move on, gå mot Leicester i helgen, men Liverpool behöver rycka upp sig.
Ja, så fint avslutat Salah på målet, men som du säger, han brände två, det var såna här två skottlägen som man kanske inte förväntar sig att han ska borra in den i krysset, men han sköt två satelliter.
Det är ett bättre läge än hans mål liksom.
Mm, ja, men han, just att avsluten var så väldigt svaga att han inte ens fick dem i närheten av målramen. Det var ju det som kanske oroade lite grann. Ja, i övrigt så konstaterar vi att Bournemouth Everton 2-2. Två lag som öppnat ganska starkt.
Ja,
absolut. På söndagen så tog Watford en seger mot Crystal Palace. Och Watford ligger nu på tre raka segrar.
Mm.
Så de är med där uppe och slåss. Smyger bakom Chelsea, Tottenham och Liverpool. Och före City nu.
Ja, faktiskt.
Om ni vill se någonting från den matchen så rekommenderar jag Holebas 2-0 mål, ett inlägg med fel fot som seglar in i bortre krysset. Det var ganska snyggt.
Ja, det är oftast sådana där mål som blir snygga.
Ja, rekommenderar också vad heter han? Mittfältaren Ceris, häxpipa mot Burnley.
Det var ingen häxpipa, det var stenhårt i kryss.
Heter det inte häxpipan? Eller är det när den wobblar och
Pipa
är
är
så
när
här?
bollen wobblar i luften liksom.
Ah, okej. Okay. Vi har lite olika
Nej.
definition av. Ja, det var ett himla hårt skott i varje fall.
Verkligen.
Sen så Chelsea mot Newcastle. Vinner med 2-1 på bortaplan. Det händer inte så mycket förrän minut 77 när Eden Hazard gör 1-0 på straff. Vad tyckte du om straffen? Har du sett den?
Jo, jag har sett
Fabian
den.
Schär
Det var
fäller.
någon som gick omkull där, va? Jag tycker nog att det är straff.
Ja.
Jo, jag tycker att det är straff. Han kommer ändå bakifrån. Han är lite grann på bollen, det är han förvisso. Men jag tycker han liksom kommer liksom ändå kapa honom bakifrån. Ja, jag tycker det är straff. Jag tycker det är straff. Kvitteringen däremot är ju ganska uppmärksammad. Kvitteringen är ganska snygg faktiskt i sig. Men i upprinnelsen till målet så är det väl en lång boll mot Jedlin och Giroud i närheten. Han sätter upp en armbåge där. Om du har sett det.
Jo, jag har
Jag
sett det och jag
tycker.
tycker det var
Ja.
som du säger, det var ett väldigt fint mål. Och
Ja.
jag tycker egentligen att
Jag tycker att
Giroud springer
straffen
in i
också.
armbågen.
Nej, fast båda vill ju. Armbågen ska ju inte vara där uppe. Ja, jag tycker att det är frispark, men kan även köpa kanske att det blir sådär. Och Chelsea kan så här i efterhand också köpa att det blev sådär.
Ja, jo, de vann ju så. Men spelarna stannar ju upp och
Ja,
alla
det gör
utom Jedlin då som slår inlägget och Joselu som picks the pocket på David Luiz som står och sover. Han smyger fram framför honom och bara dunkar in huvudet och så 1-1 på en knallhård, jättefin nick. Väldigt påpassligt.
ja,
Men sen är det Jedlin som är olycklig på 1-2 då, styr in den tyvärr
precis.
för Newcastle. 82% bollinnehav för Chelsea mot 18 för Newcastle.
Noterbart, kanske dit det skulle komma.
Ja.
Ja, precis.
Jorginho att han
Noterbart
hade
är
mer
att de
passningar
gör
än.
fler passningar än Newcastle gör. Ja, vi gillar ju Benitez, det gör vi ju, men han kan ju verkligen spela defensivt, det kan han. Sen vet jag inte om det är någon form av protest också. Han har det kämpigt där i Newcastle, Benitez, så han får inte några värvningar. Vad
Ah,
ska
vad
jag
säger du
göra?
nu då?
Dumpa
Dubravka är
honom?
ju ny i målet och han gjorde det bra. Schär är ny på mittbacken och Key har han ju fått in och Rondon så nu har han fått några värvningar alltid.
Ja, några värvningar har han fått, men det är budgetvärvningarna.
Några av dem kan i och för sig bli rätt bra. Jag tyckte Dubravka gjorde några fina räddningar av vad jag såg.
Men Dubravka kom ju redan i fjol.
Ja, men ja.
Ja, Dubravka är duktig.
Tyckte också att det var kul att se Diame på mittfältet brottas bokstavligt talat. Han gick in och bara flyttade på om det var Hazard eller någon och bara liksom så här. Ja, det var fint att se liksom. Två väldigt olika spelartyper som möts i en duell där och ja. Han bara tog ett brottargrepp helt enkelt och blev lite sur när han fick frispark emot sig. Förstod ingenting. Vi kan konstatera att Sarri då har fått igång det här på en gång. 3-0, tre raka segrar. Ja, det trodde vi inte att det skulle gå så fort.
Nej, det trodde jag kanske inte. Och det känns som att det blåser positiva vindar kring Chelsea just nu. Jag menar, jag tror ju faktiskt att Chelsea bara kommer att bli bättre också. Utan det sitter inte till punkt och pricka Sarri-spel än så länge. Och att då ha inlett med tre raka segrar, det är en styrka. Och jag tror ju absolut att Chelsea kan vara med och ganska långt in på den här säsongen. Jag tror absolut att Chelsea blir topp fyra till att börja med. Där är ju du och jag lite oense. Men tycker Chelsea ser rätt spännande ut faktiskt. De spelar ju framförallt en offensiv fotboll, så att det är ganska kul att se dem spela också. Och jag älskar ju Jorginho också. Vilken fotbollsspelare det är. Och så gillar man Hazard också.
Svårt att ogilla Hazard.
Ja, det är verkligen det. Ja, nej, så att nej, jag gått från att Chelsea har gått från att vara mitt absoluta hatlag kanske till att vara väldigt. Nej, men de är småmysiga att titta på.
Vi spanar framåt mot kommande omgång. Har jag glömt nämna någonting från förra innan vi går vidare förresten? Har du någonting som du kommer på som vi inte har nämnt?
Rickard Lisons headbutt.
Ja, just det.
Utvisning. Den är, jag tycker den är i mesigaste laget, men
han ska inte vara där.
Man får inte ge domaren chansen liksom och ta fram det röda. Man ser ju spelare stå panna mot panna i praktiskt taget varannan match, men han får inte, han gör ju en liten liten rörelse. Och Bournemouth mötte de. Bournemouth-spelaren, han tar ju tillfället och faller ihop som en hösäck liksom. Ja, nej, det är ju Rickard Lisson får ju skylla sig själv, men han känns ju väldigt som en spelare som är väldigt lätt att få i balans. Och det, ja, nu är han ju avstängd i 3 matcher här. Gissar han ju. Nu blir en av matcherna en match i ligacupen, men då han har varit en succé så här långt så känns det inte alls bra för Everton.
Svängig match med 2 röda kort. Adam Smith fick också ett rött kort.
Ja, det var Adam Smith som dessutom filmade till sig det där röda kortet på Rickard
Lisson. Ja, det missade jag.
Ja, exakt.
Vi har en omgång kvar innan landslagsuppehåll. Och tidiga matchen på lördag blir Leicester mot Liverpool. Spännande. Leicester utan Jamie Vardy. Liverpool, kan de ta en fjärde raka eller blir det Leicester som sätter stopp för det? West Ham, ödesmatch mot Wolverhampton. Känns som att de bör visa någonting, ta en poäng. Pellegrini kanske ligger i fara redan nu alltså. Big Sam får komma in och rädda West Ham igen. Nej, det
nej,
tror jag inte, men
nej,
ja, Everton möter Huddersfield, Crystal Palace, Southampton, Chelsea tar emot Bournemouth, Brighton möter Fulham och sen sena matchen Manchester City mot Newcastle. Och sen så på söndag så har vi Cardiff mot Arsenal, Burnley, Manchester United och Watford, Tottenham, Hotspur. Vilken av de matcherna missar inte du?
Lördagen är lite oklar så här, så vi får se om jag får till någonting på lördagen. Men söndagen ska det väl kunna gå.
Watford mot Tottenham, 2 lag med 3 raka segrar.
Ja, det blir spännande också.
Tror jag att Viasat kommer att prioritera Burnley mot Manchester United då.
Ja, fast den är ganska intressant den också i sig. Men
jo, det är den ju. Jag förstår attraktionsvärdet och vore jag anställd på Viasat skulle jag nog också ha valt den matchen. Ja, då så. Då ser vi fram emot en helg med en massa fotboll. Sen ett efterlängtat landslagsuppehåll då man får ta steget tillbaka och andas lite och så är vi tillbaka sen.
Ja, vi får ju se ett Sverige utan Ola i laget. Det får vi göra.
Ja, just det. Hade inte tänkt komma in på Ola. Men ja, eftersom du nämner det så. Ola Toivonen, tack för din tid i svenska landslaget.
Tack.
Tack för ikväll, Mattias.
Tack.
Hej.